الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله الإخلاص والتوفيق في القول والعمل. آمين. Vi fortsätter att gå igenom kitab Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, där vi går igenom kitab al-Fitan wal-Malahim, om domedagens tecken och de stora krigen som kommer att utspela sig innan domedagen. Och vi talade i förra veckan om hadithen, vi avslutade med hadithen om hur kuffar kommer att kalla varandra mot muslimerna så som man bjuder in varandra till ett fat med mat. Och efter det så säger författaren bab fil fil ma'qali min al-malahim. Vad kommer yani tillflyktsplatsen att vara vid dessa stora strider? Kommer ni ihåg ordet malhama? Malhama är de stora krigen som kommer att utspela sig i slutet av denna jord. Och författaren nämner där en hadith som då berättas från Abi Darda att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att fustat al-muslimina yawm al-malhama bil-ghuta allati ila janib medina yuqalu laha Dimishq min khair madain Sham. I denna hadith så säger Rasul alaihi wasallam att fustat, yani muslimernas bas kan man säga, eller samlingsplats, och som vi nämnde yani vid tiden av Mehdi och Isa alayhi salam, yom al-malhama, vid tiderna av de stora slagen, kommer att vara vid en plats som kallas för el-Ghuta, som ligger nära en stad som kallas för Dimishq, Damaskus, som vi alla känner till. Ja. Och så sa profeten alaihissalam, min khairi madain Sham, från de bästa av städer i Sham. Och om jag inte har förstått det fel så al-Ghuta multasiqa bi Dimishq ilan och kharij. Arif, okay. Det ligger idag till yani förorterna till Damaskus, Taib al-Ghuta. Så vid de här områdena kommer då muslimernas samlingsplats att vara. Ja. Och det har nämnts jättemånga hadither om just Sham och att det är platsen där man ska vara innan domedagen. Till exempel så gjorde profeten alaihissalam dua. Han sa honom Allahumma barik lana fi Shamina, och Allah välsigna oss i Sham. Ni vet alla vad Sham betyder? Sham är området i Mellanöstern där som då omfattar Palestina, Jordanien, Syrien och Libanon. Dessa områden kallas för Sham. Och det är, som Allah har sagt, en välsignad plats. Taib. Allah nämner i Koranen, i flera ställen, i surat al-Isra och på andra platser, att det är en välsignad plats. Yani Mubarak. Och att profeten Ali s.a.s. också gjorde dua. Allahumma barik lana fi Shamina. Och Allah välsigna oss i våran Sham. Och så sa han, Allah välsigna oss i Yemen. Och då så sa vissa som var där, wa fi Iraqina. Och gör dua att Allah ska välsigna oss i Irak. Och detta repeterades två gånger, att han gjorde dua för Sham och Yemen, men inte Irak. Och sista gången så sa han att från Irak kommer bara, yani där kommer Satans horn att komma upp. Och därifrån kommer el-fitan, yani prövningarna, zalazil, wal el-qatl, och yani mord kommer att komma därifrån. Ja. Så han gjorde dua för Sham. Och han sa också, som det har berättats i den autentiska hadithen, ala inna iman idha waqa'at al-fitna bi Sham. Och den hadith finns i Mustadrak al-Hakim, att sannoliken vid tiden av fitna, när prövningarna kommer, så kommer iman att vara i Sham. Taib. Så det kommer vara som en bas och en tillflyktsplats för muslimerna i den sista tiden. Och det finns många andra hadither om Sham. Mashallah, ulema har skrivit böcker om detta. Sheikh Albani har en risala han gjort tahqiq på, yani hadith som handlar om dygden av Sham. Och må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för muslimerna i Sham. För det är subhanallah stora prövningar som de får utstå dessa dagar, men bättre tider kommer. Inshallah. Al-Faraj kommer. Det kommer, Allah Azza wa Jal kommer att underlätta. Taib, det kommer inshallah ta'ala. Allah al-musta'an. Författaren nämner sen Bab irtifa' al-fitna fil malahim. Kapitlet att al-fitna kommer att avlägsnas vid al-malahim. Yani, då så säger man här i förklaringen al-fitna mellan muslimer. Att muslimernas yani, bråk mot varandra och strider mot varandra kommer att avta då muslimerna blir anfallna av kuffar. Taib, då kommer fitnan att avta mellan muslimerna. Och i detta kapitel nämns hadith Auf ibn Malikin att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Lan yajma Allahu ala hadhihi al-umma sayfayn sayfan minha wa sayfan min aduwiha. Allah kommer inte att ena två svärd mot denna umma samtidigt. Yani, två svärd kommer inte lyftas mot denna umma samtidigt. Dess egna svärd och dess fiendes svärd. Och Sheikh Al-Bani nämner att denna hadith är autentisk. Yani, vad menas med denna hadith? Att det kommer att hända att muslimerna har konflikter sinsemellan. De kommer att tyvärr bråka och lyfta vapen mot varandra. Men inte om de är då för ett gemensamt krig mot en fiende. Då kommer de sluta lägga ner sina vapen mot varandra och fokusera på den gemensamma fienden. För att då försvara islam och att upphöja Allah subhanahu wa ta'alas ord. Och det här för att om det inte skulle vara så, som de nämner i förklaringen, så skulle muslimerna utplånas. Yani, inte bara att de blir attackerade utifrån, de strider mot varandra sinsemellan. Det skulle leda till att de yani, skulle utplåna sig själva och bli utplånade av sin fiende. Ja. Nästa kapitel, Bab fi nahi an tahyij al-turk wal-habasha. Kapitlet om förbudet att provocera turkar och habasha. Nej, Masha, idag pratar jag om alla. Vi har Syrien här, vi har turkar här, vi har habasha här. Ja. Men alhamdulillah, yani, dessa hadither handlar inte om er, utan det handlar om yani, kuffar från turkarna och el-habasha. Ja. Och i denna hadith nämner författaren en hadith då från Abu Sukaina, en från en man från sahaba, att profeten alaihissalam sa Da'u al-habasha ma da'aukum. Låt habasha vara så länge de låter er vara. Watruku al-turk ma tarakukum. Och låt turkarna vara, eller lämna turkarna så länge de lämnar er. Ja. Ja. I denna hadith så finns det då ett påbud från profeten alaihissalatu wassalam att muslimerna inte ska provocera eller påbörja konflikter mot dessa två folkslag. Och det nämns här i förklaringen att den här hadithen går inte emot Allahs påbud att muslimerna ska strida mot kuffar, utan fortfarande om de blir attackerade så ska de självklart strida mot dem och försvara sig. Och här så nämner också ulema som Tibi till exempel vad just beträffar al-Habasha och turk. För det första, al-Habasha ligger väldigt långt bort från araberna. Så att ge sig ut på strid mot Habasha, att provocera, kommer att vara jättejobbigt. Genom havet och sen genom öknen i Afrika och så vidare. Vilket då är jättesvårt. Och vad gäller turkarna så säger han här فَبَأْسُهُمْ شَدِيد, så är de yani, svåra att strida mot. De är yani, starka. وَبِلَادُهُمْ بَارِدَ, och deras land är kallt. Och, men här är en viktig sak att påpeka. Och det är, vem är det som här menas med turkarna? Vem är det som menas med turkarna? Någon kanske kopplar och tänker att det är dagens turkar. Men Allah alam, det som ulema nämner, som Ibn Taymiyyah och Ibn Hajar, att det då är tatarerna. Tatarerna. Och vissa skriver tatar med T, och vissa säger tatar med ta. Och det är de kända folkslaget som då kommer från norra Kina. Den norra delen av Kina, från öst. Och deras kändaste krigsledare hette, vad heter han? Genghis Khan, precis. Och de attackerade då muslimerna, och det blev stora, stora konflikter under 600-talet. Och muslimerna fick försvara sig, och de mycket, mycket blod spilldes i Irak, som vi kommer att nämna i kommande hadither. Yani många muslimer dog under dessa konflikter. Ja. Ja. Och de säger då, de lärde här, att yani på grund av dessa två anledningar, att Habasha ligger långt bort, det är svårt att ta sig dit, och att turkarnas land då, Mongoliet, är svårt att också kriga mot, för att det är iskallt, det är berg, och araberna är vana med varmt klimat och så vidare. Men om de blir attackerade av dessa två folkslag, så måste de skydda sig och får inte dra sig tillbaka, utan då är det obligatoriskt yani för alla människor att försvara sig. Ja. Nästa kapitel, Bab fi qital al-Turk. Kapitlet om att strida mot turkarna. Och där nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal: domedagen kommer inte att infalla tills muslimerna strider mot turkarna. Ett folk vars ansikten liknar en majan al-mutraqa, en sköld som är täckt med skinn, och de kommer att klä sig med hår. De kommer att klä sig genom kläder som är gjorda av hår. Så här är första hadithen, handlar om att vi ska inte strida mot turkarna. Denna hadith handlar om att turkarna kommer att attackera muslimerna, och det är från domedagens tecken. Och det här var någonting som vi sa hände på 600-talet, då Genghis Khan och hans armé attackerade muslimerna. De attackerade i Sham, de attackerade i Irak, och det var otroligt stor blodspillan. Och här så beskriver då profeten alaihissalam turkarna, och han säger att deras ansikten är som sköldar, och sköldar som då är täckta med skinn. Och vad är det som menas med detta? Jo, att deras ansikten är rundaktiga. Och här, yani, har ni sett mongoler och folk från de här områdena? Det är väldigt likt att deras ansikten är ganska platta. Och det kommer nämnas i vissa hadithier att näsan också är ganska, yani, liten men ändå bred. Och att de har små ögon. Och här att de då har rundaktiga ansikten. Och att deras ansikten är som en sköld som man har i krig, rund på det sättet, som är täckt med skinn. Och också att den är täckt med skinn kan indikera på en hur en själva huden är tjock och hur den ser ut på de här personerna, och färgen också av huden. Och som ulema säger att den här, om någon skulle vilja beskriva dem med en bättre beskrivning, han skulle inte hitta det. Och också att de kommer att ha kläder av hår. Och det kommer sen nämnas skor av hår. Och då säger vissa ulema, vad är det som menas med detta? Jo, det är när man tar skinn från djur, men inte behandlar skinnet. Man tar inte bort håret från skinnet, utan låter pälsen sitta kvar. Och det här har man då som kläder. Yani, håret, ullen eller vad det är, har man på insidan, på grund av kylan som finns i deras länder. Ni förstår, eller hur? Att du har ett fårskinn, men du har då insidan av fårullen mot, du gör kläder av det så att det är på insidan. Och det finns ju även idag kläder som är på det här sättet. fårullstofflor och liknande saker. Där det är liksom ull på insidan för att det värmer väldigt mycket. Så det är det som menas. Inte att de har ordagrant lindat hår runt i fötterna och kroppen. Utan det här är det som menas då med att de har kläder av hår. Ja. Sen nämns också en annan hadith från profeten alaihissalam där han säger att domedagen infaller inte tills det att ni kommer att strida mot ett folk vars skor är av hår, och domedagen kommer inte heller infalla tills ni strider mot ett folk som har små ögon och en liten eller plattaktig näsa, och deras ansikten kommer att se ut som en skinntäckt sköld. Det är i samma hadith som innan. Och de lärde nämner att det här är, yani, som Sheikh Abdul Mösen säger, att det här är samma folk. Så ni kommer sida mot det folket och det folket. Ja, det är i slutändan är beskrivningen på samma folk. Och det här är från domedagens tecken. Och så säger Nawawi i hans förklaring på Sahih Muslim att allt det här är från profetens mu'jizat alaihi salatu wasalam, yani hans mirakel. För att dessa människor från turkarna samlades och stred mot muslimerna. Och de har dessa egenskaper som profeten alaihi salatu wasalam nämnde. Och vi finner alla dessa egenskaper idag, yarhamukallah. Och att de stred mot muslimerna flera gånger. Och att de fortfarande strider mot muslimerna. Och det här nämnde då Nawawi för, ja, ni var det 600-700 år sedan ungefär. Att profeten alltså berättar någonting sånt. Att de här människorna kommer att komma och strida mot muslimerna. Och sen händer det exakt som han sa efter 700 eller 800 år. Allahu Akbar. Det är ett bevis på att han är profet. Och som det kommer att nämnas sen, att de kommer att strida mot länder i Irak. Och det här säger han, Irak inte ens var erövrat. Så kommer de komma dit och strida mot muslimerna. Vilket också skedde. Ja. Nästa kapitel. Bab Dhikri al-Basra. Kapitlet om Basra. Och där nämns hadith från Abi Bakr att han hörde. Eller från Abi Bakr att han hörde Rasulullah alaihi salatu wasalam säga att ett folk från min umma kommer att slå sig ner bira'itin yusammunahu al-Basra, på en bekväm plats som kallas för al-Basra, vid en flod som kallas för Dijla. Och där kommer det finnas en bro, och det kommer att bo mycket folk där, eller det kommer befinna sig mycket folk där. Och det kommer att vara en tillflyktsplats för el-muhajirin och i vissa hadither el-muslimin. Yani folk kommer att utvandra dit. Muslimer kommer att utvandra dit. Inte muhajirin från sahaba utan yani el-muhajirin eller el-muslimin. Och om det är innan domedagen fa'idha kane fi akhir zaman, så kommer Banu Qantura att komma. Och de är, han beskriver dem, de har breda ansikten, de har små ögon, och de kommer att slå sig ner vid flodkanten. Och då kommer folket, yani som bor i Basra, att delas upp i tre grupper. De kommer delas upp i tre grupper. Vissa kommer att sysselsätta sig med att hålla fast vid kosvansen eller att jobba med att plantera olika åkrar och sånt. Och där kommer de att gå under. Och en annan grupp som kommer att försöka trygga sig själva. Och då göra en fredspakt med dessa människor. Och en grupp som kommer att lägga sina barn bakom sig. Och de kommer att strida mot dem. Och de är martyrer. Ja. Och denna hadith nämner Sheikh Albani att den är Hassan. Här så nämns då El-Basra. Och det var en stad som grundades av en av sahaba. Men Allah alam, vad många ulema nämner i förklaringen på den här hadith är att profeten alaihissalam menade Bagdad. Han menade Bagdad för att Basra fanns inte, och Basra har inte heller dessa egenskaper som nämndes i hadithen. Det här med floden och bron och så vidare. Utan det är egenskaper av Bagdad. Och att det Bagdad fanns på profetens tid alayhi salam, men Basra fanns inte. Och i Bagdad så fanns det typ ett område som kallas för Babul Basra eller någonting sånt. Så att man då refererar till hela staden genom att nämna ett område av staden. Wallahu alam. Och ett annat argument att det också är Bagdad som nämnas är, som menas är att tatarerna inte krigade mot Basra, utan de attackerade Bagdad. Så att vad som menas med hadithen Allahu alam är al-Bagdad. Taib. Ja, så här nämnde då profeten alaihissalam att folk då kommer att flytta till den här staden, den kommer att växa. Och vad som kommer att hända där är då att denna stad kommer att bli attackerad. Den kommer att bli anfallen. Och så sa han, فَإِذَا كَانَ أَيْ الْأَمْرِ. När tiden kommer så kommer Banu Qantura att komma. Och det här är en synonym på turkar. Ett namn som de också har. Banu, yani barnen till Qantura. Och det sägs att Al-Qantura... det nämns inte här. Är då... profeten Ibrahim a.s. hade en slavinna som hette Qantura. Och att de barnen han fick med henne blev turkarna. Därför kallas de för Banu Qantura. Det är en åsikt. Det finns flera olika akval i turkarnas ursprung och så vidare. Allahu alam. Men i alla fall, profeten a.s. kallar dem här för Banu Qantura. Mm, precis. Ja. Så att de nämnde lite olika åsikter. Men då så nämndes det också att de då har breda ansikten och att de då kommer att slå läger nere vid en hav, nere vid en flod. Och hur folket i den här staden kommer att delas upp i tre grupper. Vissa kommer att sysselsätta sig med kor och att odla och liknande saker. Igen, de kommer att försöka fly. De vill inte vara delaktiga i konflikten och tänker bara på att skona sig själva. Så de som Sheikh Abdul Mahsin säger går utanför staden och tar hand om sina får och sina kor och sina åkrar och liknande saker och vill inte gärna kriga och försvara muslimerna. Och profeten Al-Islam sa, de kommer gå under. De kommer dö där ute i öknen. Och sen har vi den andra gruppen som då kommer att försöka göra en fredspakt och fredsavtal med dem, med Bani Qantura. Och dessa kommer då också att gå under. Och så har vi en tredje grupp som kommer att strida tillsammans med sina barn och sina kvinnor. Och de kommer att bli martyrer. Yani dessa är de framgångsrika. Och så säger författaren här att det här också är från Al-Mu'jizat, profetens mirakel alayhi sallallahu alaihi wasallam, då det hände exakt så som han berättade i denna hadith. Och det här hände i Safar. År 656 hijri hände det här, att yani Bagdad blev attackerat av turkarna och muslimerna delades upp i tre grupper på det här sättet. Subhanallah. Yani, bara egentligen det här räcker för att bevisa att profeten Muhammad sen var profet. Bara den här berättelsen, att han berättar exakt vad som kommer att hända. Och det han har berättat hundratals, som inte tusentals liknande saker. Alayhi salatu wassalam. Ja. Författaren nämner sen också i detta kapitel en hadith från Anas att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, ja Anas, folk kommer att grunda eller bosätta sig. Och det finns en plats som kallas för Al-Busra eller Al-Busaira. Om du går förbi denna stad eller går in i denna stad, fa iyaka wa sibakhaha, så varnar jag dig för platsen som är fylld av salt. Och jag varnar dig för Kilaaha, dess hamn, Wasuqaha och dess marknad, Wabab Umaraiha och dörren till dess makthavare. Utan håll dig till dess utkanter, för att denna stad kommer att drabbas av khasfun, waqadfun, warajfun. Khasfun, yani folket, kommer att slukas upp. Qadfun, det kommer att regna saker från dem från himlen, yani stenar och liknande. Warajfun, jordbävningar. Ett folk som kommer att sova på natten och vakna upp som grisar och apor. Och Sheikh Albani nämner också att den här hadith är autentisk. Han nämnde också profeten då alaihi wasallam till Anas ibn Malikin råd hur han skulle förhålla sig om han reste till den här staden. Och profeten alaihi wasallam nämnde också att den här staden kommer att utvecklas, den kommer att växa. Och för er som inte vet så blev ju faktiskt Bagdad muslimernas huvudstad. Det blev khalifans, yani senare under islams historia så bodde muslimernas khalifa i Bagdad och så vidare. Så att det blev en väldigt yani utvecklad stad. Och ni vet civilisationen man talar om, eller vad som hände där. Det fanns mycket, mycket kunskap i dessa städer. Till och med de säger att när tatarerna kom och de brände upp muslimernas bibliotek och de tog den här floden och ville gå över floden med sina hästar, så de tog muslimernas böcker och la dem i den här floden och gjorde en bro av muslimernas böcker. Jag tänker hur mycket böcker det var. Och de sa att vattnet i den här floden då var svart av allt bläck från muslimernas böcker. Wallah al-musta'an. Men profeten Al-Islam varnar då Anas att om han kommer till denna stad, så akta dig för den här platsen som är salt. Yani det finns vissa platser där som inte är bördiga, där marken är väldigt salt och endast vissa ökenträd kan växa. Och akta dig också för hamnen och marknaden och makthavarens dörr. I hamnen, Allah alam, varför med marknaden? Där så säger ulema att det sker mycket ondska och fitna och folk lurar varandra och yani ondska. Håll dig borta från den platsen. Generellt ska man hålla sig borta från marknad, men speciellt då kanske den här marknaden, om han skulle befinna sig eller resa förbi denna stad. Och han varnade också honom för makthavarens dörr. En indikation på att makthavarna där kommer att vara förtryckande och orättvisa. En håll dig borta från dem. Och det kan vi ju se idag. Iraks makthavare är inte mycket att hurra för. Allah al-Musta'an. Orättvisa som är ajibian. Som han alla. Dödar folk bara för att de är sunnimuslimer. Utan håll dig istället till dess utkanter. Och det kan betyda al-uzla, att man, om man nu ska bo i Irak och dessa områden, att man bor för sig själv ute på landet. Med sina djur och man odlar och dyrkar Allah och håller sig borta från alla problem. Eller som Sheikh Abdul Nassim säger, att man bor nära vid stadens utkanter. Att man ändå kan ta sig till staden och gå på jumma och liknande saker, men man bor lite utanför och håller sig borta från problemen. Allah. Och så nämnde profeten Ali Islam att detta område kommer att drabbas av dessa saker, dessa enorma straff. El-Khasf, att jorden kommer att öppna sig och sluka upp vad som finns där på. El-Qadf, det kommer att regna stenar från himlen. Och El-Qadf, vissa ulema säger att det kommer att, de kanske kan utplånas med en kall vind, kan det också betyda. Och El-Rajf, yani enorma jordbävningar. Och ett folk som kommer att förvandlas till grisar och apor innan domedagen. Wallah al-musta'an. Och det här är också någonting som vi finner jättemånga hadither handlar om. Prövningarna som kommer att ske innan domedagen i Irak. Och vi indikerade på det i början, då profeten alaihissalam sa att från Irak så kommer bara yani satans horn, ondska, prövningar, mord, jordbävningar och liknande. Och ulema säger att detta också är min alam al-nubuwa, bevis på hans profetskap alaihi wasallam, då all fitna och ondska i islam kom från det hållet. Kom från yani öst om Medina. Irak, Iran, Sovjet, Mongoliet, det här området öst igen. Yani. Inte bara dagens Irak utan Det omfattar Iran och vad sa vi? Sovjet och det här Mongoliet och de områden. Att all ondska som drabbat muslimerna kommit från dessa områden. Alla grupper och sekter, ideologier kom från de här ställena. Sufismen, Rawafida, Khawarij, Jahmiya, Mu'tazila, Al-Qadariya. De som mördade Uthman kom därifrån. De som mördade Ali radiallahu anhu kom därifrån. Hussein dödades där. Yani, Balawi, Dajjal kommer att komma därifrån. Tatarerna kom därifrån. Yani, all ondska som drabbat muslimerna kom från det här hållet. Wallahu musta'an. Men alhamdulillah, det har också kommit mycket gott från Irak och Iran. Man ska inte säga att det är bara ondska. Utan alhamdulillah, det har kommit mycket gott. Många stora ulema som Imam Ahmed och från Iran, från mashallah Afghanistan också. Många stora ulema, Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Och de flesta av muhaddithin var inte från arabiska halvön utan kom från de här ställena, mashallah. Så alhamdulillah, det har också kommit mycket gott. Så ingen ska förstå att vi drar alla över en gräns och ser att Ahlul Irak, de är körda. Utan alhamdulillah, det finns också, mashallah, mycket gott där. Men behöver jag förklara för någon att det finns mycket fitna i Irak idag? Är det någonting jag behöver förklara? Ja, är det någon som tvivlar på det? Allah mustan. Yani, du läser i tidningen bomb. Förtryck och krig och Daesh och Rafida och allt. Yani, Allah mustan. Så att det är ingenting som är dolt för någon. طيب. Nästa kapitel, Bab Dhikru al-Habasha. Och där nämner författaren en liknande hadith till den hadithen som vi nämnde innan. Där det berättas från Abdullah ibn Amr från profeten alayhi salatu wassalam att han sa: Utruku al-Habasha ma tarakukum. Låt Habasha vara så länge de låter er vara. Fa innahu la yastakhriju kanz al-Ka'bati illa dhu as-suwayqatayn. Min al-Habasha. För att ingen annan än han med de smala skenbenen kommer att ta ut skatten från Al-Ka'ba. Och han är från Habasha. Så i denna hadith nämndes då samma sak som tidigare hadith. Att muslimerna ska låta Habasha vara så länge de låter muslimerna vara. Och så nämnde profeten al-Islam ett av domedagens tecken. Och det är att det kommer att komma en man från Habasha som profeten alayhi sallam beskrev som dhu sawiqatayn, och det betyder han med de smalbenen. Och då säger ulema att Habashiyun generellt är ganska smala generellt, eller hur? Det är sällan du ser någon Habashi som är riktigt kraftig, utan de brukar vara smala människor. Men han kommer vara ännu smalare, väldigt smal den här personen. Taib. Och det här är strax innan domedagen. Så kommer den här mannen att rida tillsammans med sin armé mot Mekka för att ta skatten från Mekka, från Kaaba. Och han kommer att riva Kaaba sten för sten. Och han kommer att ta skatten som är gömd där. Guldet och allting som finns där i Kaaba. Men ulema säger att det här är strax innan domedagen, då det inte längre finns någon muslim kvar på jorden. Så länge det finns folk som dyrkar Allah, så kommer Kaaba att stå kvar. Men Allah har skickat den här vinden som tar muslimernas liv innan domedagen. Och det inte finns någon kvar på jorden som säger Allah, Allah. Då kommer han att riva Kaaba. För då är domedagen otroligt nära. Det finns ingenting kvar av dunya nästan. Och syftet med Kaaba är att namnet kommer att stå för att folk ska dyrka Allah Azza wa Jal vid Kaaba och göra hajj till Mekka och så vidare. Men när det inte finns muslimer kvar, så finns inte heller detta syfte kvar. Och då kommer Allah Azza wa Jal låta den här personen riva Al-Kaaba. Nah. För det har också nämnts bevis på detta i autentiska hadither att Isa alayhi salatu wassalam kommer att göra hajj. Han kommer att göra hajj till Kaaba. Och att muslimerna under Isas tid och Mahdis tid kommer att vara rika. Och de kommer att göra hajj. Och om man är rik och Kaaba skulle vara riven, så skulle de bygga upp den igen. Är det inte så? Vilken muslim som helst som var där skulle bygga upp den med sina egna händer, eller hur? Men det indikerar på att det här är när det inte finns muslimer kvar på jorden. Då kommer den här mannen att riva sönder Al-Kaaba och ta dess skatt. Nästa kapitel, Bab Amarat As-Sa'a. Kapitlet om domedagens tecken. Och där så berättas det från Abu Zur'a. Han sa att en grupp kom till El Marwan i Medina och de hörde honom berätta om dessa tecken, och han sa att det första av dessa tecken är Dajjal. Och sen gick jag till Abdullah ibn Amr och jag berättade för honom, och då så sa Abdullah lam yaqul shay'an. Yani det han har sagt stämmer inte typ. Jag hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga att det första tecknet för domedagen är solen som kommer att gå upp från väst. Eller Daba, djuret som kommer att komma ut till folket på förmiddagen. Och vilken av dem som kommer före den andra spelar ingen roll, för efter dem, de kommer att komma efter varandra. Och så sa Abu Zur'a att Abdullah kan yaqra al-kitab. Yani Abdullah bin Amr brukade läsa boken. Då säger vissa ulema här. Yani han brukade läsa ett Taurat och al-Injil och tidigare uppenbarelser. Yani han menar här att dessa saker också står i Bibeln, så som de har berättats av profeten Muhammed a.s. Och så sa han, jag tror att det första tecknet är solen som kommer upp från väst. Ja. Här så talar då, nämner då författaren den första hadithen som handlar om domedagens stora tecken. Och han kommer att sen nämna tecknet, hadithen som räknar upp de 10 stora tecknena inför domedagen. De 10 stora tecknena inför domedagen. Och vi kan lika bra ta den hadithen nu, inshallah, för det är dagens sista hadith. Och sen ska vi lägga lite vikt på att förklara den bi'idhnillahi ta'ala. Det finns 2 hadither till. Ja. Nästa hadith berättas av Usaid al-Ghifari, då han sa att vi satt tillsammans och talade i skuggan till profetens hus eller rum alayhi salatu wassalam. Och vi talade om domedagen och rösterna höjdes. Vi höjde rösterna. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, lentakun, domedagen kommer inte att komma. Och lentakuma sa'a, domedagen infaller inte tills 10 tecken kommer att ske. Tulu' ash-shams min maghribiha, att solen går upp från väst. Khuruj ad-daba, djuret som kommer ut. Och khuruj ya'juj wa ma'juj. Och ett Dajjal, och Isa ibn Maryam, och ett Dukhan, och 3 stycken enorma jordbävningar. En i öst, en i väst och en på den arabiska halvön. Och det sista av dessa 10 tecken är en eld som kommer ut från Yemen, från yani Qar Aden, yani djupet av Aden, som kommer att föra folk till El Mahshar, tills samlingsplatsen då innan domedagen. Och denna hadith är autentisk. Den finns också i Sahih Muslim. Nah, de lärda har nämnt att det finns domedagens tecken delas in i 2 kategorier. Stora och små. De små tecknena och de stora tecknena. Och det här känner ni till kanske. Taib. Och de små tecknena är de som vi lever i nu. Och de flesta av dem har skett. Och från Al-Ajib är att du finner ulema som Al-Bayhaqi, som levde för 1000 år sedan, säger att de flesta små tecknen har skett. Ja, 1000 år sedan. Vad skulle han säga om han ser vad som händer idag? Allah al-Mustan. Och sen finns det vissa av de stora tecknena, eller de små tecknena av domedagen, som fortfarande inte har skett. Som till exempel berget av guld som kommer att visa sig i Irak. Det här har fortfarande inte skett. Och andra tecken som vi kanske kommer att tala om senare. Det finns vissa små tecken av domedagen som fortfarande inte har skett, Taib. Men det finns sen stora tecken för domedagen. De är 10 stycken, Taib. Och vi nämnde när vi talade om El-Mahdi för 2 lektioner sedan, att vissa ulema sa att Mahdi är från dessa 10 tecken, Taib. Men majoriteten håller att han inte är från dessa 10, utan han är som en, vad kan man säga, en inledning på dessa 10 stora tecken, Taib. Så domedagen har 10 stora tecken. Och när dessa 10 tecken börjar att ske, så är det en indikation på att domedagen är jättenära. Taib, den är jättenära. Den här dunja håller på att ta slut. Taib. Redan nu är dunja på väg att ta slut, men då är det verkligen gärna de sista åren av denna jord. Och som också nämndes här att de kommer in till varandra. Eller tillsammans med varandra eller direkt efter varandra. Och i en hadith som Sheikh Albani håller att vara autentisk, så sa han att de kommer som om du klipper ett pärlhalsband. Hur pärlorna ramlar ut från tråden den ena efter den andra. Det finns inget stopp. Till exempel domedagens småtecken. Det kan finnas tomrum, en väntperiod mellan dessa tecken. Men när det kommer till dessa 10 tecken så kommer de att komma den ena efter den andra. Taib. En annan punkt som ulema diskuterar med dessa 10 tecken är att det har inte nämnts någon ordning. Det som vi nämnde här i hadithen är inte ordningen på dessa 10 stora tecken. Taib. Utan där finns det mycket ikhtilaf, mycket olika åsikter hos ulema. Och spekulationer och ijtihadat. Det vi vet till exempel är att ordningen är att Dajjal kommer. Och sen kommer Isa och sen kommer Ya'juj wa Ma'juj. Det här vet vi. För det har nämnts i haditherna, den här ordningen. Men även där säger vi inte att Dajjal är den första. Men den här ordningen finns. Dessa 3 kommer efter varandra. Okay? En annan sak som ulema också nämner är att solen och Daba. Solen går upp från väst istället för öst. Och djuret som kommer ut från öknen, som kommer att komma på förmiddagen och som då kommer att tala med folk, och som ulema har nämnt, Daba kommer att märka troende och icke-troende. När de här kommer så kan man inte längre bli muslim. Och man kan inte längre göra toba. Är man kafir kan man inte längre bli muslim. Och är man muslim som syndar så kan man inte heller göra toba och mera goda gärningar. Och då säger ulema, baserat på detta så förstår man att solen och Daba måste komma efter Isa. Efter Ya'juj wa Ma'juj. Varför? För på Isas tid, alaihissalam, så kommer han att kalla alla till islam. Och alla kommer att bli muslimer. Han kommer inte acceptera någon annan religion. Så om solen redan har gått upp från väst så finns det ingenting att kalla till. Det är redan bestämt. Muslim, kafir, och du kan inte konvertera till islam. Hänger ni med? Så att solen måste komma efter Isa alaihissalam, och samma sak med Daba. Och sen också Allah, det sista av dessa tecken är elden som kommer från Aden. Som kommer att samla folk i el-mahshar. Yani i Sham då. Där folket kommer att samlas. Och då kommer där, yani domedagen kommer där då att infalla. Så här har vi 10 stycken tecken, stora tecken för domedagen. För de som skrev och reflekterade lite. Räknade vi upp 10 tecken? Nej. Hur många? 9. 9? Nej. Mindre. Ja. Varför? Låt oss räkna igenom dessa tecken. Solen som kommer att gå upp från väst. 1. Khuruj ad-daba, djuret som kommer ut från öknen. Ya'juj wa Ma'juj. 3. Dajjal. 4. Isa ibn Maryam. 5. Röken. 6. 3 stycken enorma jordbävningar. Dessa 3 jordbävningar är 3 tecken. Hänger ni med? Så det är 6, 7, 8, 9. Och sen elden som kommer från Aden. Så räknar man dessa jordbävningar som en, då blir det ju, ja, det blir 7, va? Ja. Eller 8 blir det. 8 blir det. Men det är inte en, utan det är 3. Så att det är 10 stora tecken inför domedag. Vilka är då dessa tecken? Jo, att solen kommer att gå upp från väst. Och det nämndes i vissa hadither här att Dajjal är det första tecknet, och i andra hadither att solen är det första tecknet. Då kanske någon tänker att det här är motsägelsefullt. Men då säger vissa ulema att solen är det första himmelska tecknet, och Dajjal är det första jordiska tecknet. Och det stämmer. Yani solen är det första himmelska tecknet. Sen kommer Dukhan, röken, som också är ett himmelstecken. Och Dajjal är det första tecknet på jorden. Det är en förklaring som vissa ulema har nämnt. Så vilka är då dessa tecken? Jo, att solen kommer att gå upp från öst. Och där kan vi också ta den sista hadithen som också då förklarar detta. Och det är hadithen där Abu Huraira radiallahu anhu säger att Rasulullah alaihi salatu wasalam sa: domedagen kommer inte att infalla tills det att solen går upp från väst. Och om den går upp från väst och folk ser den, så kommer alla att tro den. Tro på, yani på islam. Men det är då detta gäller. La yanfa'u nafsan imanaha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanaha khayra. Det är då Allah azza wa jalls uttalande kommer att gälla, att då kommer en person inte gynnas av sin iman så länge hon inte trott innan. Eller en person kommer inte heller då att gynnas av sina goda gärningar. Det vill säga, om man var en syndare kan man inte göra toba. Nej. Så från de här stora tecknena är då att solen kommer att gå upp från väst. Och då kommer alla att förstå att khalas, det här är sant, islam är rätt. Men då är man på det här med att det fördolda har blivit tydligt, kan man säga. De stora tecknena har kommit. Och då är det inte längre att du tror på någonting dolt, utan det du tror på är någonting synligt. Och då räknas det inte längre. Som Firaun då han höll på att drunkna. Khalas, det är kört, Jenny. Du har sett det fördolda, du börjar se vad som händer. Khalas, du kan inte längre bli muslim. Och samma sak här innan domedagen, när solen går upp från väst, så kan man inte längre bli muslim. Och är man en syndare så kan man inte heller göra toba. Nej. Och det här känner vi också till från hadithen, att dörren till toba är öppen så länge solen inte går upp från väst. Nej. Och sen har vi också ett däba, djuret som kommer att komma ut från öknen. Och exakt vad det är för djur och hur det ser ut finns inte bekräftat autentisk. Det finns också där spekulationer och vissa daif hadith som talar om detta. Men Allah alam, det är i alla fall ett djur. Och vissa ulema säger att det är al-jassasa. Vad är al-jassasa för någonting? Mustafa? Ha? Har du inte hört al-jassasa?
En man som är låst.
Ja, han som är låst på ön. Den här håriga personen som då berättade om Dajjal. Ja. Vissa ulema säger att han är Daba. Wallahu alam. Bissawab. Ja'juj wa Ma'juj nämndes också här. Och de är ju ett folk som låstes in. Vem låste in dem? Vem? Dhulqarnain. Vart låste han in dem? Mellan två berg. I ett bergspass. Så låste han in dem. Vart står detta i Koranen? Surat al-Kahf, ahsant. Ja. Och vi går igenom det, vi har tafsir på Surat al-Kahf. Vi talar om det i den tafsiren. Isa ibn Maryam kommer också att då vara ett från domedagens tecken. Han kommer att komma tillbaka. Vartifrån kommer han att komma? Han kommer komma från Dimash. Han kommer komma till Dimash. Men han kommer komma från? Himlen, ja, ahsant. Han kommer komma från himlen till Dimashq. Var till Dimashq?
Till
moskén. Moskén, ja. Det vita bönetornet. Ja. Och sen har vi Dajjal al-Kadhab. Och här, som Sheikh Abdul Mohsin säger, yani, Isa, han är Masih al-Hidayah. Kommer att komma för att döda Masih al-Dalala. Båda heter Masih. Masih al-Dajjal och Masih ibn Maryam. Så Isa a.s. han är Masih al-Hidayah, Masih av vägledning, medans Dajjal han är Masih al-Dalala. Så Isa kommer att komma och döda Dajjal. Vartifrån kommer Dajjal komma då? Vi kommer tala om det nästa lektion, men
Iran.
Vart är Iran? Asfahan, Khurasan. Nej. Och där nämndes det också att han kommer att ha med sig 70 000 av soldater därifrån. Och deras beskrivning var liknande. Att de kommer också ha ansikten som är rundaktiga och liknar de här sköldarna täckta med skinn. Så att vissa ulema säger att det här är något som kommer att ske två gånger. Yani, kriget mot dessa människor kommer att ske två gånger. Det har skett på Ibn Taymiyyas tid. Och det kommer att ske också då på Dajjals tid. Wallahu alam. Ett Dajjal, och sen har vi då de tre stora jordbävningarna. Och vi använder ordet jordbävning, khusuf. Men egentligen ordet på arabiska för jordbävning är vad? Zilzal. Taib. Och khasf är mycket större. Khasf är att Allah öppnar jorden. Och det finns ett ord på det som jag inte kan på svenska, men när liksom jorden spricker och saker och ting faller ner i jorden. Ja. Ja? Det är inte slukhål, det har någon sån här term. I alla fall, ni förstår vad jag menar, att ni stora, stora sprickor i jorden öppnar sig och städer faller ner i jorden. Al-Khasfiani, Allah har gjort, låter det sluka upp. Och det här är också ordet som Allah nämner om Qarun, att Allah lät jorden sluka upp honom. Så en stor khasf i öst, en i väst och en på den arabiska halvön. Och från dessa tecken nämndes också röken. Röken som kommer att täcka himlen. Ett duhan som kommer att täcka himlen. Som Allah säger, yawma ta'ti as-sama bi duhanin mubin. Och det är också ett av de här stora tecknena. Och sen det sista av dessa tecken är då elden som kommer att komma från Yemen, från yani mitten av Aden. Eller djupet av Aden. Längst ner i Aden kommer den här elden att komma. Som kommer att samla folk vid el-Mahshar. Ja. Och vi avrundar där för idag. Och fortsätter inshallah nästa vecka. Då kommer vi tala om den här floden i Irak. Och berget av guld. Och ad-Dajjal. Flera stycken kapitel. Eller hadither om ad-Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.